Eva Österberg är pensionerad professor i historia vid Lunds universitet. Erfaren föreläsare och författare till flera populärvetenskapliga böcker. Hon är forskningsveteranen som ser en fara i att forskarvärlden låser in sig med sina kunskaper och upptäckter. Och som tycker att frågan om omvärldskommunikationens betydelse för forskarvärlden verkar det vara någonting som de flesta av ODE-seminariets deltagare tog på allvar.
Ja, det intressantaste är väl kanske egentligen detta allmänna intrycket av att hela frågan om att det är viktigt med vetenskapskommunikation av olika skäl, att man kan göra det men att man måste diskutera vidare på vilket sätt man gör det bäst och så vidare, att universiteten behöver diskutera detta ytterligare. Hela denna medvetenhet om att frågan kommer upp som så viktig tror jag kanske är det största intrycket av dagen, att det var en så pass generell stämning för detta.
Ja, en stor medvetenhet om samverkansuppdragets betydelse tyckte sig alltså historikern Eva Österberg se bland deltagarna på ODE-seminariet. Där hon under sitt eget anförande redogjorde för de skäl hon själv som forskare ser till att ägna sig åt att kommunicera med samhället utanför.
Ja, jag tror det ganska allmänt, därför att annars är det klart att man kan differentiera de här svaren utifrån vilket vetenskapsområde man tillhör. För det varierar ju ganska mycket mellan till exempel naturvetare och humanister. Men jag tycker också man kan svara på det relativt allmänt, och då gjorde jag det på det viset att jag menar att för mig finns det då fyra viktiga skäl. Och det första kanske man då blir mest förvånad över, men det visar sig att konferensen var rätt överens om. Det är faktiskt för forskningens egen skull, för kvaliteten på forskningen. Alltså det är centralt för oss att vi kommunicerar med andra forskare både nationellt och internationellt, att vi förmår presentera vår forskning för våra elever, att vi alltså är med i seminariedebatter där man filar på sina resultat och teser. Jag anknöt lite till en vetenskapsteoretiker som heter Ludwig Fleck som i början på 1900-talet lanserade en tes som handlade om just hur någonting blir ett vetenskapligt faktum. Och då menar han det att det är inte alls med någon plötslig upptäckt, utan det handlar väldigt mycket om när ett tankekollektiv, han myntar den termen, alltså flera forskare håller på med samma problem, filar på dem, kritiserar varandra, bygger vidare i en ofta rätt så långsam process. Och till slut finns det då en så pass säker kunskap efter kritisk granskning på seminarier och annat så att man uppfattar att nu har vi ett nytt vetenskapligt resultat. Och det innebär alltså att han betonar hela alltså betydelsen av den här kollektiva processen, betydelsen av att det hela tiden försiggår en dialog mellan forskare, annars skulle vi helt enkelt inte få fram god forskning. Och sen det andra då skälet är ju oerhört centralt naturligtvis, och det är ju att det tycker jag finns ett helt uppenbart demokratiskt argument för att forskningen inte får lov att äga rum som någonting som är slutet i ett rum där några mandariner forskare svartsjukt bevakar sin egen kunskap och inte släpper ut den, utan det är ju alldeles självklart att samhället i övrigt måste ha en inblick i vilken forskning som bedrivs. Dels därför att man ju faktiskt beviljar medel till det. Men också viktigare kanske helt enkelt därför att forskarna ju faktiskt sysslar med frågor som har med livet, värderingar, samhället och så vidare att göra. Hälsan, alltså frågor som helt enkelt är viktiga för människor. Så att det är ju självklart viktigt av demokratiska skäl att kunskap om ny forskning sprids. Det tredje argumentet som jag tog upp var kanske det som var mest oväntat för konferensen, har jag en känsla av, att jag betonade det existentiella skälet för att man ska kommunicera forskning. Och i det lägger jag då det att det existentiella eller människors existensbetingelse kan man säga handlar om det som drabbar oss, det vill säga det vi inte alltid kan bestämma själva. Vi föds utan att vi själva bestämmer det. Vi blir gamla och kanske sjuka utan att vi alltid kan göra så mycket åt det. Vi dör så småningom och det kan vi inte heller hindra. Detta ger så att säga den mänskliga existensens gränser. Samtidigt finns det andra frågor som är då av den här allmängiltiga, allmänmänskliga betydelsen för människor. Vilka värderingar man har, hur man tror att kosmos ser ut, om man tror att det finns någon kraft utöver det vi ser. Om man, hur man har, vilken uppfattning man har om hur man ska ordna ett samhälle. hur man tycker att man ska ha nära relationer för att på något vis bygga ett liv som är värt att leva. Och alla de där allmänmänskliga existentiella frågorna menar jag i hög grad väcker intresse hos allmänheten ofta. Och jag tror att det är viktigt, och det finns många forskare då, från medicinare till religionsforskare över samhällsvetare och humanister som berör de här frågorna på olika vis. Och det är viktigt att man kan möta den dialogen också, tycker jag. Och det sista skälet då som jag tog upp, det var, kan man säga, kulturellt, på det viset att forskningen ju faktiskt ingår i vår kultur. Alltså forskning i bemärkelsen diskussioner och tolkningar av till exempel språket, av konstverk, av vårt historiemedvetande, allt sånt där som har att göra med en slags kollektiv identitet eller gemenskap i ett samhälle. Och därför är det också väldigt viktigt att forskningen kommer fram som inte låser fast föreställningar om identiteter eller hur kulturer ser ut, utan snarare visar på hur detta hela tiden förändrar sig och kan förenas med nya identiteter och kulturer. Men alltså mekanismerna som ingår i en kulturkrets är ju också det som forskare i hög grad sysslar med. Och det sammanfaller ju på sätt och vis med det demokratiska skälet, att det är alltså rimligt att flera människor då får veta vad som är ny och spännande och kanske omvälvande forskning om sådana saker också.
Men när många forskare ska försöka förhålla sig till kravet om samverkan och omvärldskommunikation, så brukar de ju efterfråga just konkreta exempel på hur man själv kan ha nytta av det här. Har du som forskare haft konkret nytta av att du har kommunicerat med samhället utanför forskarvärlden? Har det gynnat din forskning? Har det till exempel gjort din forskning bättre, som du kan se det?
Ja, det tror jag ju faktiskt att den gör, därför att de lite oväntade frågorna, till exempel från en allmänhet som är intresserad men inte är experter, kan ofta få en att se dels den kunskap som ännu inte finns, alltså det ställs nya frågor utifrån det, men också ibland att man får ett incitament till att fördjupa en tematik som man just bara har tangerat. Och dessutom så kan de här frågorna leda till att man preciserar ännu bättre sin egen position när det gäller hur forskningsprocessen ser ut och sin historiesyn, till exempel i mitt fall. Jag kan ge bara precis ett par enkla exempel om vi hinner. Ja, det första hade att göra med när jag har föreläst, som jag har gjort ganska ofta, om brottsutvecklingen, brott och straff på lång tidsaxel i Sveriges historia. Och då berör man ju också brottsoffer. Och på en konferens så fick jag då höra, för det var en publik som bestod både av socialarbetare och poliser och brottslingar och brottsoffer, mycket blandad publik. Och då var det en flicka som berättade om sitt eget öde, och det var ett fruktansvärt öde. Hon hade var brottsoffer, hon hade utsatts för incest och våldtäkt när hon var flicka. Och för henne hade det ju handlat om allt sedan dess att på något vis hitta något sätt att överleva trots dessa fruktansvärda upplevelser. Och när jag hörde hennes berättelse så fick jag verkligen några nya idéer eller frågor till att reflektera vidare över hur brottsoffrens situation är och har varit och hur man har sett på brottsoffret i historien. Så att det ställdes nya frågor som sen faktiskt kom tillbaka i en bok om brottsoffer i mitt fall.
En av slutsatserna här på konferensen var ju att det måste så att säga till, eller det var åtminstone en åsikt som ventilerades av många, det måste till konkreta exempel på hur det här ska gå till. Hur ska man gå vidare för att det här med kraven på samverkan och omvärldskommunikation inte bara ska bli någon slags teoretiskt resonemang som inte leder till någonting. Har du några såna här grundtankar till kring hur man ska åstadkomma den här övergången från teori till praktik?
Jag tror även där kanske på en mångfald olika idéer, och många av dem var ju uppe på konferensen som och sades av andra personer, men som jag kan dela de uppfattningarna. Det var ganska mycket diskussion om detta, hur man kan öka meritvärdet för unga forskare i att skriva populärvetenskapligt istället för att skriva de vanliga artiklarna eller monografierna. Och det är väl riktigt att det kommer förmodligen att svänga efterhand. Det är ju en fråga som redan är uppe. Jag tror dock att man där måste fundera ganska grundligt på universiteten, så att man inte bara skriver in något som sen i praktiken är väldigt svårt i alla fall att utvärdera. Alltså man får akta sig så man inte bara skriver in ett kvantitativt mått, att ett antal artiklar i dagspressen till exempel ska räknas som ett plus, utan det måste ju även där handla om kvalitet. Men jag tror att det viktigaste man kan göra är helt enkelt att försöka bidra till att ändra attityderna till detta, och då kommer så småningom att universitetsvärlden att inkludera detta, och man märker redan nu att det är på gång en annan inställning till detta. Sen tror jag det kan ligga en del i vad som någon tog upp, att man kanske skulle fundera över om det behövs bättre utbildningar eller ytterligare utbildningar för vetenskapsjournalister, alltså mer specialiserade vetenskapsjournalister, för att just kunna klara av att föra ut kvalificerad naturvetenskaplig forskning exempelvis. Och sen tror jag att man kan också, det har vi faktiskt redan gjort i mitt ämne i viss utsträckning inom vår så kallad forskarskola i historia, att med doktoranderna ta upp och kanske öva olika sätt att experimentera med att skriva kortare artiklar riktade till en vidare publik, experimentera med att vara tvungen att på en kvart på en konferens säga det viktigaste om sin forskning, öva sig i kortföreläsningar, öva sig i kortare texter. Sådant kan man säkert göra mer av, och bara det att man tar upp ett sådant moment i samband med en undervisning visar ju då att vi äldre forskare tar detta på allvar, och det tror jag är en viktig puff i sammanhanget.
Tror du generellt sett att svenska forskare kommer att vara bättre på samverkan och omvärldskommunikation om 5-10 år?
Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog. Alltså väl att märka så har det ju alltid funnits forskare som är lysande på detta. Och vi har många goda exempel redan nu. Så att det är ju inte ett nytt tema. Men jag tror nog att man kan räkna med att det kommer att bli mer. Dels för att attityden nu är mycket positiv. Och dels för att vi får så många nya möjligheter också. Och det kan hända, som någon var inne på, att kommunikation i fortsättning mellan forskare och publiken i vidare mening kanske kommer att bli mer att det silar via massmedia, via alltså nätet och så vidare, så att det är möjligt att vi kommer att få se helt nya vägar. Men jag har trots allt svårt för att tro annat i den värld vi lever än att forskare allt framgent kommer att anstränga sig allt mer att kunna kommunicera både med en allmänhet och med forskare internationellt och så vidare. Det skulle jag nog tro.
Tack så mycket, Eva Österberg, pensionerad professor i historia vid Lunds universitet och också författare till flera böcker.